När jag vandrade hem till Bohuslän, det var morgon en sommardag. Ner vid ängen grön kom en kvinna skön, och hon låg så att jag blev svag. Och vacker var hon, jag låg till svar. Hon slog ut med sitt nötbruna hår. En sån fager mö, jag kan gärna dö om jag bara den kvinnan får. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrade hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. När hon vandrat bort näpp jag skinnet hårt, för jag trodde en dröm det var. Sen jag frågade en passerande, och så snälla ni ge ett svar. Säg vem var män som så ljuvligt skön just passerat längs ängens kant. Och han svarade då, jo sin ni förstår, hon är Bohusläns diamant. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrar hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän.
Ja, då ska ni vara jättevarmt välkomna till Radio Kungälv. Idag är det den 15 juli. Det är söndag och klockan är några minuter över 6 på eftermiddagen. Jag som pratar nu heter Elin Reinhardt. Med mig har jag Peter Albinsson. Hej Peter!
Hallå, hallå Elin!
Hej, producent Peter! Jag har också med mig Fredrik Weideland.
Shalom Goyer!
Hej Fredrik!
Jag möter kanske.
Expertkommentatorn. Sen har jag med oss, den förlorade kungälvssonen Daniel. Hej Daniel!
Tjena, tjena.
Idag ska vi, idag heter programmet Nordiska motståndsrörelsen avslöjade hemligt asylboende. Vi ska idag som sagt prata om det och en aktivitet vi hade runt det här, en flygdagsaktivitet vi hade runt det här asylboendet. Vi ska även prata en hel del om klåparen Christer Mattsson.
Yes, han vi ska igen.
Ja, som vanligt så försöker han ju baktala oss på alla sätt möjliga, men det gick inte så bra den här gången, för Fredrik har som vanligt svar på tal. Mm. Vi kommer även att prata lite om integrationspolitik i Kärna, som verkar ha gått ganska dåligt. Så vi har rätt mycket att ta idag. Men nu höll jag på att glömma en sak. Vi ska även avsluta pratet om Almedalen idag genom att lyssna på lite intervjuer från Almedalen som vi inte fick med förra veckan. Men vi börjar med, vad har hänt i veckan? Daniel, vad har du gjort?
Ja, jag har tagit det ganska lugnt. Mycket jobb. Och varit, återhämtat mig efter Almedalen. Så det har varit väldigt mycket jobb har varit, men inte så mycket kamparbete faktiskt.
Har du kört sönder bilen?
Ja, det också. Är det sånt jag inte vill prata om?
Vad har du gjort?
Nej, växellådan har havererat på våran bil. Så att den står fortfarande nere på ICA-parkeringen här. Så att jag ska försöka få den till verkstad i veckan. Tanken.
Mm. Ja. Sånt är tråkigt.
Ja.
Fredrik, hur har din vecka varit?
Ja, mycket möten. Spela in lite radio med ledarperspektiv. Vi talade det här avsnittet om revolution. Och vi pratade lite om Almedalen där också. Sen har jag varit med hela familjen faktiskt. det är inte så ofta det sker, för att den äldsta grabben, Pavlinas grabb då, är ju ganska gammal, vill inte följa med på saker. Men han var med när vi var och badade i Rommesjön.
Så, vad kul.
Ja, det var trevligt. Och det var, alltså, det är riktigt varmt i det vattnet. Alltså när man säger att ja, det är varmt vatten, brukar man ju mena att ja, det är inte iskallt. Men det var faktiskt varmt i vattnet. Eller ljummet liksom.
Fast det är såna, alltså, det är bara för att alla kissar i vattnet.
Ja, jag gjorde faktiskt inte det, men så att ja, men där var vi. Och efteråt, så när vi var på väg hem, så såg jag att det fanns en gårdsbutik som jag inte innan kände till i Helgeröd. Så vi åkte in där och kollade lite grann. Och ja, det var stängt för dagen, men det fanns faktiskt självbetjäning där.
Mm.
Så att vi handlade lite tomater och gurkor och paprika och minigurkor och sådär. Och det jäkla, alltså speciellt gurkorna, det var riktigt goda. Det, alltså, det är jättestor skillnad på sådana gurkor om man köper i butik liksom. Det är bara vatten i butiksgurkor.
Mm. Jo, men de smakar ju någonting. Och de har ju faktiskt nog.
Vad sa du?
Hade ni någonting kvar då när ni kom hem? Jag menar, jag vet att en av era barn är ganska förtjust i grönsaker.
Arvid, ja.
Ja. Han har ju checkat upp alltihop innan ni kom hem.
Han har ju faktiskt varit med i P1. Han blev intervjuad av Sveriges Radio. Helt otippat. Det finns ett inslag om att... jag vet inte om det heter Arvid spelar Vivaldi för sina... grönsaker eller någonting. Det ligger på P1 på deras hemsida. Så att
det är nästa agrikulturminister.
Ja, absolut. Han är besatt av det, så att, men man hann ju liksom ta några stycken i alla fall.
Ni fick smaka lite.
Ja, precis. Men alltså, jag skulle vilja rekommendera det. Den heter Hoffrekullens handelsträdgård. Och ja, jag tyckte det var ganska billigt också faktiskt. Att, jag tror att det är ett familjeägt företag.
Mm. Men sånt är ju jättetrevligt. Och att man faktiskt kan åka dit och handla med självbetjäning. För sådana här små gårdar och gårdsförsäljning, gårdsbutiker och sånt. De har ju inte möjlighet att ha någon stående där hela dagen. För de måste ju ta hand om sina grödor eller sina djur. Eller vad det nu är de pysslar med. Och att det fortfarande finns sådana butiker. Det är ju helt underbart.
Den där kommer inte finnas
om några år. Jag vet flera till eller... sådana ställen.
Okej, okay, ja. Ja. Det där med självbetjäning kommer inte finnas om några år. För att det kanske är lite dumt att vi tipsar. Vi får hoppas att... ett visst klientel inte lyssnar på den här radion, för att de kommer att åka dit och sno kassan liksom.
Ja.
Alltså det här är ju byggt för människor med vår mentalitet, om man säger så. Som faktiskt betalar det man ska betala.
Mm. Men det bygger ju på att människor faktiskt är ärliga och ser värdet i att utbyta en vara mot en peng.
Mm, jo.
Så.
Ja, men det är vad jag har gjort.
Vi kanske kan be våra lyssnare till och med från Kungälv att skicka in tips till oss på om det finns andra sådana här liknande gårdsbutiker eller gårdsförsäljning i Kungälv.
Bra.
Så att vi kan tipsa om det, för att det är viktigt att stödja de här mindre lokala bönderna och gårdar.
Jag vet att det finns någon gård ute i mot Kärna till. Jag kommer inte exakt ihåg vad det heter, men det är en sån här gröna gårdar eller någonting sånt där, som säljer typ ekologiskt kött, vet jag. Men det ligger ute i, fan heter det nu då? Skit som man kan kolla upp det.
Jag vet att i Karby finns ju Löstorps gård, tror jag den heter.
Ja, just det, de säljer väl mjölk.
De säljer ju mjölk och ägg.
Mm.
Och lite handvirkat och sånt tror jag också. Mm. Men vidare. Peter.
Mm.
Hur går det för dig?
Ja, nej,
vad har du gjort i veckan?
Nej, se, nu har jag varvat ner lite grann här. Det är alltid lite så här splittrad just när programmet började. Man ska uppdatera artiklar och grejer. Man har väl landat efter Almedalen där. Och min pappas bortgång också. Så att, det har väl varit lite blandade känslor i veckan. Det var väl skönt för kanske framförallt honom, men också för familjen har varit dement länge, så att ja, det var väl skönt att han fick vila ordentligt.
Han var ganska kraftigt dement också väl.
Ja, han har inte vetat vem någon var senaste året eller två nästan.
Ja.
Tyvärr. Men det är så orättvist är det i livet ibland för vissa. Det är tråkigt. Men sen...
Beklaga sorgen, men...
Ja, sorgen är ingenting att beklaga, men...
Nej.
Ja, bortgången är lite tråkig.
Bortgången, ja.
Ja. Så, han hade helt klart varit fullt för Nordiska motståndsrörelsen. Det är jag helt övertygad om. Han var en riktigt bra man. Men sen lättade stämningen upp lite grann nu i helgen med lite kalas och lite krabbfiske och bad och sådär. Och sen har jag varit på E-Type också.
Va?
Ja.
Ja, fast inte som publik. Eller ja, vad ska man säga? Ja, vi hade en liten kul grej där igår kväll. Men ska vi lämna det, Elin, som en liten cliffhanger tills rapporten kommer upp, eller?
Nej.
Alltså, ska vi avslöja
det? Nej, det ska vi inte göra. Jajamän, ni hörde det först på Radio Kungen.
Ja, okej. Okay. Ja, det kanske är helt rätt, ja.
Nej,
ja.
Både jag och Peter var ju iväg igår på kvällen för att det var någon typ av 90-talsfestival på Piren i Göteborg, alltså Bananpiren eller Frihamnspiren kallas den även, som verkligen ligger så mitt i Göteborg man kan komma. Och det var en ganska stor festival också. Kan vi gissa på hur mycket folk som var där?
Ja, men det har vi ju fått uppgifter ifrån arrangören, tror jag, 7000 människor. Och jag tror att vi har ju fått lite så här insider då. Det var ju någon som faktiskt kände någon som var där och såg vårat budskap då över den här handbassängen. Vi stod på andra sidan handbassängen med våran variant av banderoll. Det var inte någon som hade möjlighet att ens undgå att se oss. Så att 7000 människor på samma kväll fick reda på vad nordfront.se var för något. Så att vi kan nog förvänta oss en del nya ansökningar, tror jag. Om inte annat så
vi stod ju där under ganska lång tid också.
Ja, men det var jättetrevligt. Det var fint väder och trevligt sällskap. Så det var kanon. Och sen pratade man ju med lite folk som kom gående och sådär. Så att det var många SD-are som är före detta SD-are nu, kan jag säga. Nu kommer de att rösta på oss.
Skitbra.
Vi måste ju nämna att vi använder ju våra fantastiska, riktigt, riktigt fräcka ljusskyltar.
Yes!
Som vi har tillverkat i Neste 2 då, motståndsrörelsens kampgrupp 208 tror jag det är, som har tillverkat dessa skyltar. De är så fina. Ja.
Alltså det är en grej att se dem på
de
bild, men se dem live.
Och de lyser så starkt.
Ja, det är helt suveränt. De är helt hemmagjorda med LED-lampor. Alltså. Så att, är det någon som ser de här bilderna sen någonstans i Sverige, så alltså, kan ni få byggbeskrivning på dem alltså, så att fler kan tillverka egna sina skyltar. De är skitsnygga och fräcka. Praktiska också.
De är ganska stora också. Så det krävs ju i stort sett en person per skylt för att hålla upp dem. Ja. Det går att hålla två skyltar, men det blir lite bökigt.
Ja. Men jag tycker de här skyltarna, det har ju pratats mycket fram och tillbaka om dem. Alltså, men tillverkaren av skyltarna. Jag tycker han förtjänar en fanfar, eller vad säger ni?
Ja, det tycker jag.
Absolut.
Ja, det är en fanfar. Den var välförtjänt. Hoppas han lyssnar på programmet.
Vem är tillverkaren då? Kan du inte berätta det?
Jag tror han vill förbi anonym.
Han är anonym, tyvärr. Ja, ja. Än så länge. Men, nej, men vi fick ju en hel del reaktioner. Både på de reaktioner vi märkte av mest. Det var ju de som stod och så kallat tjuvlyssnade då på vår sida, kanalen där. Eller handbassängen. För, ja, det var ju lite svårt att prata med folk som var på andra sidan vattnet. Men det väckte ju en hel del uppmärksamhet och det tyckte jag var jättekul. Och jag vet inte hur länge vi stod där faktiskt. Klockan var närmare sent när vi kom hem i alla fall.
Ja, jag gick och la mig vid, var det 1:30, 2:00 någonting, men jag var hemma lite innan dess.
Ja. Ja, strax efter 1 tror jag var hemma. Så vi var ju på plats då redan. Jag tror det var Aqua som spelade när vi kom till platsen. Aqua från Danmark, ett riktigt 90-talsband. Och efter det så var det då E-Type också. Ett äkta 90-talsband. Fullt av Skoter som är teknodunk. Så vi stod och genomled Skoter. Väldigt, väldigt länge kändes det så. Men ja, det var roligt ändå. Det var lite bra nostalgi i det.
Ja, det var bra ös.
Flera av oss, kan säga. Flera av oss har ju i alla fall funnits till på 90-talet och växt upp med den här musiken. Så det var faktiskt lite kul.
Är det inte Aqua som har gjort något så här icke-PK-uttalande? Eller bara jag som inbillar mig?
Det vet jag inte.
Fan, du kanske har skrivit någon notis om dem någon gång. Det är väl de som har den här Barbie Girl, va, eller?
Jajamän. Mm.
Det är ett danskt band, va? Eller?
Jajamän. Ja. Ett av mina favoritband som barn.
Okej.
Jag tyckte om Spice Girls när jag var liten.
Va?
Ja.
Men och så säger du det också.
Ja, men de var ju skitsnygga.
Men det är inga problem. Vi får censurera det sen efter produktionen.
Ja, vissa samlar på hockeybilder och jag samlar på sådana här Spice Girls-bilder.
Oj, ja. Ja, det fanns det. Nej, men det var väldigt lyckat. Men du lyckades ju prata med mycket folk på plats, Peter.
Ja, alltså ja. Jag hade ju liksom ångan uppe sen Almedalen, kan man väl säga. Så det var bara som back in business. Nej, det var jättetrevligt. Och ja, vi skulle ju prata om det lite senare sådär kanske. Men ska vi droppa det nu, Fredrik, där att... Vi börjar ju bli lite poppis bland folk, alltså. Det var som om de blev lite starstruck när man sa var man kom ifrån, liksom. Nej, är det sant? Är ni motståndsrörelsen? Wow! Jag har bara hört talas om er och sett det på nätet och säger, är det verkligen ni? Så, det var riktigt roligt. Så att, ja, det var väl den stunden i rampljuset man fick den kvällen, tror jag.
Levde du upp till de förväntningarna de har läst om i Aftonbladet då? Slog du ner dem?
Ja, alltså jag kastade ju ner dem i vattnet. Det var det som var lite roligt. De frågade lite grann. Jag stod lite vid sidan av för jag hade lite andra uppgifter under kvällen också. Så det var någon som kom fram och frågade mig vilka de där var där borta. Är det de där Nordfront? Ja, det är Nordiska motståndsrörelsen, sa jag. Ja, är de så där farliga som man hör talas om? Ja, nej, de kommer nog äta upp dig om du går och pratar med dem. Så. Men jag är ju också en av dem. Tycker jag verkar farlig? Va? Och så då blir han lite starstruck. Då. Så det var lite roligt. Nej, så att väldigt trevligt folk faktiskt. Mycket lycka ikväll. Mycket lycka.
Vi hade ju fullt upp hela dagen igår. Men innan vi går in på det så tänkte jag faktiskt att vi ska... Nej, men vi kan gå in på det också. Vad vi gjorde på dagen igår. Eller jag gjorde i alla fall. med kamrater ur organisationen. För vi hade en flygbladsutdelning i Kode med anledning av bygge av ett asylboende där. Fredrik, du har lite information om det här bygget. Vill du dra det?
Ja, det kan jag dra. Ja, vi har ju som sagt, vi har ju tagit reda på att det planeras ett asylboende i Kode. Och det är inte något som har det är inte något som har gått fram till Kodeborna direkt. Det är ju så här att kommunerna är ju skyldiga i lag att informera om sådana boenden. Och då har man på ett ganska snillrikt sätt informerat på så sätt att de har gått via Kungelsposten. Och så har man lagt in en annons på sista sidan, en liten annons där man skriver att det ska byggas ett temporärt gruppboende i Kode och sådär. Och jag vet inte, när jag hör ordet gruppboende så tänker jag liksom på att ja, men här ska det bo folk med vad heter det? Ja, med förståndshandikapp och sådär.
Funktionshinder
och sådär. Och det är inga problem. Men de skriver inte asylboende för att då tänker folk att jaha, det här, då ska det byggas en mångkulturell krutdurk liksom, där jag bor. Så det är ganska fult, ska jag väl säga.
Det är väldigt fult. Något som folk reagerade ganska rejält över på gatan igår också i Kode. Men de gick ju då ut med det här. Men någon har ju överklagat.
Ja, vissa har ju förstått. De har ju faktiskt anlitat en advokatfirma och överklagat. Men då har de här visat till dalande fastighetspris. Att det är sjunkande fastighetsvärde och sådär. Så det har ju inte gått igenom. Så att, vi åkte ju dit först för att informera alla, inte bara de här fåtal som känner till det redan, utan alla, och även ge lite tips på hur man kan stoppa eller åtminstone förhala det här bygget.
Men jag tänkte där, vad syftade kommunen sitt beslut att inte acceptera överklagan?
Ja, nu har jag glömt bort formuleringen, men det
jag kan.
Samhällsnyttan är större än vad säger man?
Ja, nej, men det räcker att säga, de hänvisar till samhällsnyttan för att avslå överklagan.
Jajamän.
Så det är...
Jag tror att Kodeborna inte håller med.
Jag kan intyga om att Kodeborna inte håller med efter vad jag fick höra när jag var ute och informerade Kodeborna igår om det här. Och platsen som är vald är ju precis intill en scoutgård. Vilket är ett ganska olämpligt ställe, var det väldigt många som tyckte. För det är ju barnens plats. Scouterna är ju till för barnen. Flera äldre damer jag pratar med varit ganska förtvivlade över att, men man kan ju inte låta dem vara så nära barnen. Vi ska minsann inte ha ett asylboende här i Kode. Och sen var folk väldigt upprörda på gatan också som jag pratade med över att kommunen inte har informerat i Kode överhuvudtaget. Utan de var helt chockade. Va? Ska de bygga här? Vad då här? Vi ska inte ha något asylboende här. Så folk var väldigt upprörda över byggandet av det här asylboendet. Och flera frågade också, hur gör vi för att stoppa det här? Hur kan jag hjälpa er att stoppa det här? Frågade de många gånger. Men jag sa att det är inte vi personerna eller motståndsrörelsen i sig som kan stoppa det här. Utan det är folket i Kode som kan sätta sig emot vad kommunen har gått över huvudet på dem med.
Ja, de kan ju hjälpa oss att komma in i kommunfullmäktige såklart. Ja. Då kommer vi ju hjälpa till. Men vi kan ju bara bistå dem. De måste ju organisera det här lokalt.
Ja, de måste själva säga ifrån. Och vi hade ju en del tips i våra flygblad hur man kunde säga ifrån.
Mm. Jo.
Har du den texten, Fredrik? Vi kanske kan läsa upp den.
Jag har den faktiskt inte framför... Jo, det har jag.
Ja.
Jag har inte den sista versionen faktiskt.
Nej då.
Du?
Ja. Nej, det har inte jag.
Nej, men alltså,
det har varit ju lite klantigt här.
Men jag kan väl dra det jag känner till.
Ja.
Nej, men man kan inte, sjunkande fastighetspriser och sådär, det håller inte, det kommer de aldrig gå med på. Men däremot när det gäller fornminnen på platsen, om man hittar något sånt, om man hittar någon gammal spjutspets eller krukkärl eller något mynt eller någonting. Eller om man redan har sådana så kan man ju lägga det på platsen, funkar också. Och det finns ju väldigt mycket sånt i Bohuslän just, faktiskt. Då kontaktar man Bohusläns museum och då kommer de sätta byggstopp på platsen under tiden som man gräver ut platsen.
Mm.
Så det är ett sätt. Man kan även hänvisa till att det finns fridlysta arter på platsen. Fridlysta blommor till exempel, det kan gå igenom, men framförallt om det finns fridlysta djurarter, till exempel ett exempel vi gav där var ju om det finns salamandrar till exempel som är fridlysta. Som är viktiga att skydda. Ja, det var väl de exemplen jag gav. Sen finns det ju också, om det rör sig om en stor anläggning, då kan man även hänvisa till olägenhet. Speciellt om det finns, på de stora anläggningarna som finns, så finns det ju en historik av inbrott och stöld som emanerar från det där, som kommer från det där, de anläggningarna så att säga. Så att man, då kan man hänvisa till det om det just gäller stora anläggningar då.
Mm.
Det måste man också ta på allvar. Ja, så det är väl det, men det finns säkert flera tips på hur man kan gå tillväga, och vi tar ju väldigt gärna emot sådana just.
Mm.
Men huvudsaken är att man får tänka lite... Precis.
Man får använda sig av sin egen kreativitet också. Sen är det ju att man kan fortfarande överklaga igen. Fast då är sista dagen för det imorgon. Så då får man ta tag i det här redan nu ikväll.
Precis. Och det är när kommunen måste ha fått den här tillhanda imorgon. Överklagande. Och så att om man skickar ett brev eller sådär. Det är ju lite dumt, utan man kanske måste åka fysiskt till Kungens kommun och överlämna den imorgon.
Mm. Och det hade ju varit bra om så många som möjligt ifrån Kode faktiskt tar sig den tiden, skriva ner, och jag vet inte exakt vad man skriver i en sån här, men det finns information om det på nätet. Och faktiskt gå till kommunhuset och överlämna den. För står det en kö på 30 stycken kodebor som inte vill ha asylboende i deras bakgård, så sänder ju det en ganska viktig signal till kommunen också. För precis som Karby-föräldrarna lyckades stoppa uthyrningen av deras lokala förskola till privat företag, Så kan man faktiskt stoppa kommunen.
Ja, och de fruktar ju sånt där. För att de tycker själva att det blir ju jobbigt såklart. Det är därför som de inte går ut med att här ska vi bygga ett asylboende. Utan här ska vi bygga ett gruppboende. Lägger de ut på någon minimal annons som ingen läser. Så att... organisera er. Och överklaga. Och ni kan ju åtminstone se till att bygget förhalas. Om ni åker dit.
Ja, vi kan ju gå ut med en uppmaning till kodeborna att göra så, men om vi nu inte har några kodebor som hör programmet förrän det är för sent imorgon då, så kan vi ju säga det. De som känner en kodebo kan ju höra av sig till sina vänner och bekanta kanske då, i Kode.
Absolut.
Nu ikväll.
Mm. Mm. Jo, men det här är faktiskt jätteviktigt. Och det här är faktiskt ett av de sätten en vanlig så kallad medelsvensson, eller vad vi nu ska kalla det för, faktiskt kan göra stor skillnad för sin familj, sina grannar och sin framtid.
Mm.
Så det här är ett väldigt enkelt sätt att faktiskt göra skillnad.
Va? Jo, alltså när vi säger såna saker så tycker folk att allt att det sätter svarta rubriker och sådär, men det är ju ett faktum att vi asylboende så inträffar inbrott, stölder, men även våldtäkter kan ju faktiskt ske också. Och det, så där händer ju hela tiden i mm. Sverige. Jag säger inte att det behöver bli så i Koden, men risken har ju ökat, om man säger så.
Mm. Nej, och jag kan ju säga då, anledningen till att jag faktiskt inte sitter här med ett flygblad framför mig och kunna läsa upp, det är ju att vi lyckades att dela ut samtliga flygblad vi hade. Så det finns inte ett enda kvar.
Jäklar.
Utan Kodeborna, det är till dem informationen var viktigast. Och det är klart att de skulle ha dem. Så jag tänkte inte ens på att spara det sista flygbladet, utan jag lämnade det direkt i handen till en kvinna.
Mm. Mm. Ja, fan vad bra.
Sen så delades det, ett fåtal flygblad delade faktiskt ut i brevlådorna till de som är närmast boende byggplatsen. Så att de faktiskt ska veta vad det är som händer precis. Vi, alltså de närmsta grannarna till bygget, de måste ju vara medvetna om vad det är de kommer bo bredvid, om någon nu skulle ha missat detta.
Mm.
Så uppenbarligen så var det ju många
ja.
som har missat det.
Ja, det var faktiskt väldigt många. Jag kan berätta om en kvinna jag pratade med igår. Vi stod ju utanför en ICA Nära i Kode, som ligger ganska nära det här området också där de ska bygga. Och ja, lördag förmiddag så var det ganska mycket trafik in på den här ICA-butiken. Och helt vanliga människor som skulle gå och handla. Och en kvinna kommer och tittar lite misstänksamt på oss och där, och jag går fram och pratar med henne och berättar då om det här boendet som ska byggas och var det ska ligga. Och hon blir helt knäpptyst först och bara står och läser på lappen och lyssnar på mig. Och sen så bara, nej, fy, mm. Och sen en rad svordomar fullt av, det här har ingen talat om för mig.
Nej.
Nej. Hon blev riktigt, riktigt förbannad. Från då att gå från lite försiktig, tystlåten och liksom inte göra mycket väsen av sig, till att liksom bli så fruktansvärt arg. För att hon hade inte fått till sig den här informationen. Och hennes barn bor i närheten av det här boendet. Där det ska byggas. Alltså hon och hennes barn. Så hon var ju otroligt orolig för sina barn och för sig själv.
Mm.
Och det har hon rätt att vara. Nej, det var många liknande reaktioner när folk liksom bara, va? Ska de bygga en här? Nej, det tänker inte jag tillåta. Eller kommentaren kom ofta bara, nej, det ska inte byggas någonting här. Jo, men det är vad kommunen planerar att göra. Ja, det ska vi bli två av.
Bra.
Så det var otroligt få som inte ville prata med oss. Och ännu färre som faktiskt hade något negativt att säga. Och ja, det var en kvinna som inte ville prata med oss på grund av att vi var motståndsrörelsen, som var väldigt upprörd.
Kanske men, var någon av politikerna då?
Ja, Den här klassiska medelålders vit kvinna.
Ja. Godhets signalerande.
Ja. Det var rätt komiskt faktiskt, för hon sprang fram och tillbaka och var inne och gnällde till personalen på ICA och så ut till oss och så sprang hon in igen och så snäste hon lite hos oss och så sprang hon in igen och så sista gången hon kom ut så bara skrek hon 2 timmar och jag typ bara, vad menar du? Så sa hon igen 2 timmar och så sprang hon iväg. Ingen aning om vad hon menar med det. För det är lika gärna skrikit typ pippifåglar eller vad som helst.
Hon kanske hade Tourette.
Ja, hon verkligen stirrade på mig och så skrek hon 2 timmar. Ja. Men
Elin, det här sättet som kommunen meddelar invånarna på vad som är på väg att hända i deras närområden. Det är alltså bara en liten notis i Kungälvsposten alltså.
Ja, tydligen.
Jag vet inte,
för Kodeborna kände ju inte till det här. Nej, alltså det var väldigt, väldigt få som kände till det. Det var någon som hade hört talas om det. Men kände sig liksom, oh, men vad kan man göra då? Ja, det här kan du göra, sa vi. Och lämnade ett flygblad i handen. Mm. Varpå de blev ganska tacksamma.
Nu ska vi kanske inte nämna just den tidningen för mycket för att öka deras upplaga. Men alltså hur... Så många är det ju inte som har Kungälvsposten. Och sen, hur många är det som ens upptäcker den här lilla notisen nere i ett hörn på någon av de sista sidorna i tidningen liksom?
Ja, men precis.
Det är en försvinnande liten andel folk som ser det här överhuvudtaget. För det är ju ganska lömskt sätt av kommunerna att gå ut med information på.
Men är det inte fortfarande så att de har väl... Är det 3 eller 4 nummer en vecka eller vad?
Två
ja. Veckan, okej. Okay. Jag får mig att det var någon, när jag bodde i Kungälv, man fick en gratis varje, ett nummer som är gratis varje vecka. Eller varje
ja, jag
månad.
Vet inte om det är varannan eller var tredje vecka man får ett gratis nummer hemskickat.
Jag tänker just att det borde ju i så fall, om det nu skulle vara någon information till alla, så borde det vara i det gratis numret i så fall då.
Fifflar de också med prästödet?
Jag har faktiskt sparat dem. Och, men jag har inte gått i... Alltså, jag går ändå igenom dem. Det
ser sig självt att ska de informera om sådana här saker, vilket de är skyldiga i enligt lag, då måste de ju åtminstone skicka ut brev till samtliga berörda. Mm. Alltså samtliga kodebor. De kan inte förvänta sig att folk liksom... Nu har jag faktiskt skaffat inlogg på Kungens posten, men det är ju mest för att vi, Radio Kungälv, kanske behöver hålla lite koll på vad de skriver också. Men i övrigt, tidigare så har inte jag haft tillgång till Kungens posten till exempel. Och man är väl knappast ensam i det.
Nej.
Det är ju inte alla kommuninvånare som prenumererar på Kungens posten.
Nej, långt ifrån.
Skulle man få för sig långt ifrån, Ja, skulle man vilja få för sig att betala för reklam så, ja.
Ja, precis. Men det är ju mycket så.
Men jag är tacksam för att man får den lite då och då. Det är väldigt bra att ha lite papper i botten på kompostpåsen. Alltså, en tidningspapper är väldigt bra faktiskt. Ja. För att jag har ingen annan papperstidning.
Eller om man har kamin eller liknande.
Ja, den är bra också. Ja, det är något jag.
Tändpapp, perfekt.
Jag brukar typ packa in saker i typ julpynt och sånt när det ska fram och tillbaka i tidningspapper också. Så det är ganska praktiskt.
Så att den kommer till nytta, alltså, det är det vi vill säga.
Ja. Vi är ju ändå nationalsocialister, så vi ser ju ett andrahandsvärde i ganska mycket.
Jajamän.
Vi slänger inte för slängandets skull.
Så är det.
Men vi hamnar ju lite diskussion där med butiksägaren i Kode till den här ICA-butiken då. Efter att den här tanten hade sprungit, eller kvinnan eller vad vi ska kalla henne för, sprungit där fram och tillbaka och gnällt en hel del. Det börjar ju då med att personalen kom ut till oss med en telefon och sa att deras chef ville prata med oss. Så vi tog emot telefonen och pratade lite med chefen där. Och det var ganska lugnt och så. Och vi talade liksom, nej men vi står bara här och delar ut lite flygblad. Och ja, nej men vi har rätt att stå här och vi kommer stå här en stund. Ungefär så där. Och allting var lugnt. Han var inte jätteglad över det, men det var ändå lugnt. Lämna tillbaka telefonen till det här butiksbiträdet som kom ut till oss. Självklart skickar de ut de här unga sommarjobbarna för att liksom prata med oss. Alltså 16-17 år gamla som inte riktigt vet vilken fot de ska stå på. Vi skulle ju självklart aldrig göra dem illa på något sätt. Vi vill ju inte dem något illa. Jag tycker bara det är hela grejen med att skicka ut liksom någon så ung och oerfaren för att ja, diskutera.
Det är lite fegt, ja.
Det är väldigt fegt. Och de kan ju inte direkt säga nej och sätta emot heller. Utan de gör ju som de blir tillsagda. Så det måste jag faktiskt ge dem kritik för. Sen så tyckte jag de här unga kvinnorna och männen som kom ut från butiken då, butiksbiträdena, och pratade med oss. De var jättetrevliga och gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och liksom bara frågade lite snällt och ja, försynt sådär. Så de gjorde ett bra, alltså de skötte sig bra. Bra mycket bättre tror jag än om man hade skickat ut någon annan som var mer aggressiv. Och det då blir, alltså pratar man lugnt och sansat med oss så pratar vi ju lugnt och sansat tillbaka. Det är inga konstigheter med det. Men den här som sagt arga tanten, upprepade tanten lyckades ju få dem då till att ringa dit chefen för ägaren för butiken. Och vi har ett litet ljudklipp på det. Mm. Du är redo, Peter?
Jamen, nu kör vi.
Det här är inte allmänplats. Det här är privat mark.
Jo, men det är fortfarande allmänplats.
Nej, absolut inte. Jag har rätt att avhysa dig härifrån.
Nej,
jojomän.
Det har du inte
alls. Jojomän.
Det är polisen som
har
det.
Du bara väntar 2 sekunder så ska du få se här.
Gör så.
Ja. Men jag vill inte att ni konflikterar mina kunder här.
Men vi delar bara flygplan.
Ja. Ni har inte begärt tillstånd att stå här.
Nej,
på den
det
här
behöver
platsen.
Vi inte i grundlagen.
Det här är privat mark. Det här är privat mark.
Fast det är...
Nej, det är privat mark. Och personer som inte...
Vi kan fråga polisen sen.
Ja, jag säger. Vet,
absolut.
Självklart.
Jajamän.
Men jag har bett er lugnt och sansat och be er flytta ifrån den här platsen.
Mm, precis.
Och jag vill inte att ni står här.
Nej, vi har förstått det.
Så jag vill att ni förflyttar er härifrån.
Vi kommer att stå här så länge som vi känner för.
Nej. Jag har rätt att avhysa er härifrån. Till och med våld. Så är det.
Försök med det så ska vi se vad polisen säger efter det.
Ja. Men så länge som ni vägrar. Nu har jag förklarat för er vad som gäller. Och jag förväntar er att ni lyssnar till vad jag säger.
Ja, vi har hört vad du säger. Bra.
Ja.
Så.
Och då vill jag veta varför ni fortfarande står kvar här när jag har bett er att flytta på er.
För att vi vill dela ut
Tillhör ni den här gruppen också?
Ja.
Jag vill bara veta för polisen undrar hur många ni var här.
Mm.
Men jag vill inte att ni står här på våran privata parkering.
Nej,
utan ni får stå här ute på utsidan i så fall.
Absolut. Vi har hört
Ni någonsin vill komma hit igen och stå och ha någonting. Jag vill inte att du filmar mig.
Fast jag är journalist, jag har rätt att göra det.
Nej, det har du inte.
Jag är journalist och har rätt att filma.
Nej, du har, inte mig. Du har inte frågat mig om du får filma.
Det
här är privat parkering.
Detta är allmän plats.
Nej.
Där inne i butiken är privat. Det här är allmän plats. Jag har rätten att filma.
Den här parkeringen tillhör också.
Som journalist har jag rätten att filma på allmän plats. Nej. Och detta är allmän plats.
Nej.
Det är det visst det.
Nej, det är det inte. Jag vill att ni avlägsnar härifrån.
Alltså, jag har rätten att stå här.
Ja.
Ja.
Så där gick det till med den här ilskne butiksägaren då. Och han brydde sig egentligen inte så mycket om vad det stod på våra flygblad eller om vilka vi var. Han ville liksom bara bidka den här kunden som hade gnällt. Är min analys av det hela i alla fall.
Mm.
Så, men han hade ju uppenbarligen ingen aning om hur lagen fungerar. Och vi stod ju kvar där ganska länge. De sa ju att de hade ringt polisen och att de flera gånger sådär. Men det dök inte upp någon polis. Och ja, vi hade ju haft kontakt med polisen redan tidigare på dagen. Så polisen visste ju mycket väl hur många vi var och allting sånt. Men nej, det dök aldrig upp någon polis. Och kort efter att vi hade pratat med honom så hade vi ju slut på flygblad och rörde oss därifrån.
Ja, alltså, innebär det samtidigt då att om man använder samma resonemang som han hade där, att de indirekt då ger tillåtelse till exempel för tiggar att sitta utanför dem?
Ja, det måste det ju göra. Okay. För de hade ju en tiggare som satt utanför hans butik där. Mm. Jag fick ju också en ganska intressant kommentar om den här tiggaren av en pappa som kom för att handla i butiken, och vi pratade lite med honom då och visa upp på flygbladet och sånt här. Och han ifrågasatte ju om vi skulle göra någonting åt dem där och pekade mot tiggaren, följt av att han slänger ur sig kommentaren att han, den där, har stulit mina barns kaniner och käkat upp dem.
Ja, helt sjukt. Men ja. Det är ganska sjukt ändå att man tänker så. Alltså dagens syn på en ICA-butik, om man liksom bara bildligt sett gör sin egen bild i huvudet av en ICA-butik typ, så kan man inte se den ICA-butiken utan en tiggare framför den.
Nej, jag har det är många år sedan jag faktiskt såg en butik överhuvudtaget.
Mm.
Och om det var förra året eller året innan, så jag var på lite bilresa genom Sverige upp igenom. Och när vi är så djupt in i de värmländska skogarna vi kan komma och stannar på en liten kiosk mitt ingenstans i stort sett. Det ligger några hus på rödig sprutt runt omkring det här området. Till och med där fanns de.
Ja. Mm. Det lustigaste är också det att som förra året, jag vet, jag var och jobbade inne i Hagfors förra året. Och exakt samma tiggare som satt där förra året sitter även där i år. Och till och med här i Ekshärad, om man säger, det är liksom en liten ort med ett par tusen invånare, kanske 650 brevlådor ungefär totalt. Och vi har två butiker, varav varje butik har en tiggare framför sig. Det är också helt sinnessjukt. Men nej, jag bara tänkte, det är ganska sjukt att det är accepterat då, men att dela ut politisk information framför en butik är uppenbarligen enligt honom inte det då.
Mm. Och han har, som ni säger, han har ju fel. Han kan ingenting om lagen. För det första, olaga hot tyckte jag med höras där. Att han skulle vilja avlägsna oss med våld.
Ja, han sa sig ha rätten att avlägsna sig med våld. Visst, nu var vi inte jätteklunga med folk som var där. Och hälften av oss var kvinnor. Men den här farbrorn hade fått problem om han ens försökte avvisa en av de kvinnliga kamraterna faktiskt på plats.
Ja, Emma var ju där ju.
Ja, just det.
Hon bråkar man inte med.
Henne passar man sig för. Kan ju nämna då också att hon vann ju det stora aktivistpriset i Almedalen. Emma Andersson ifrån Neste 2.
Helt förtjänt.
Vad sa du?
helt förtjänt.
Verkligen.
Ja, oja. Oja. Definitivt. Nej, men hon är en jätteduktig ung kvinna. Och hon är faktiskt väldigt ung egentligen. Men hon är tuff som bara den. Mm. Så henne trampar man inte på. Och hon hade då kameran under, som vi hörde hennes röst här i klippet, som journalist. Och stod och dokumenterade händelserna då under dagen. Men om vi ändå pratar om den här aktivisttävlingen, så måste jag ändå säga att vi är ganska duktiga. För av 10 stycken utmärkelser, eller vad vi ska kalla det för, som delades ut då, som, ja, till aktivister. Den stora aktivisttävlingen under Almedalsveckan helt enkelt. Så är det Emma Andersson som vann hela tävlingen. Sen så har vi Rickard Björkman, också från ST2, som kom på 5:e plats. Vi har Simon Engelin, också från ST2, alltså Göteborgsområdet, som kom på 9:e plats. Och Tobias Lindberg, som kom på 10:e plats.
Häftigt.
Mm. Så alltså 4 stycken av 10 ifrån vårat område, Göteborgs Kungälvsområdet. Det är väldigt häftigt.
Ja, vi är bäst.
Ja.
Vi hade en från Värmland i alla fall.
Okej.
Okay. Ja. Jo, en från Värmland ser jag.
Mm. Han heter V, heter han.
Ja.
Det var konstigt.
Ja, det var en från Gotland, en från ST1, en från ST5 och en från ST3. Som var med på topp 10 där då. Och resten var ST2.
Ja.
Jag vill bara säga det. Om huruvida vi har rätt att stå där och så vidare. Hade polisen kommit, så hade de ringt JK, justitiekanslern. Och JK hade sagt, om det här är ett område där allmänheten kan passera, då är det att betrakta som allmän plats.
Mm.
Vi kan till och med stå inne femman och dela flygblad utan tillstånd. Han har helt fel, den här butiksägaren.
Och
det är inte direkt första diskussionen med sådana här, nu håller jag på att säga något fult ord, men sådana här sorts människor som vi har haft.
Systemvurmare.
Nej, men vi har ju haft det med, här i Kungälv har vi haft det med ICA Maxi. Vi har haft det med, ja, nej, jag ska inte ta upp alla olika, för vill inte måla ut folk så. Men vi har haft de här diskussionerna med ganska många näringsidkare i Kungälvstrakten. Och polis i Kungälv. Där vi har vunnit varenda gång. För att det är faktiskt så. Det är allmän plats. Det är en plats där allmänheten har tillträde. Och där får vi bedriva politisk opinionsbildning.
Mm. Absolut.
Ja. Och de kan inte göra någonting, för att vi har lagen på vår sida. Precis som att vi hade ju inte sagt någonting om Vänsterpartiet stod utanför en butik och gjorde samma sak. För det har de faktiskt rätt att göra. Sen då att de gör inte det. det.
Sen är det lite tråkigt att jag tror jag nämnt att du nämnde innan att det var ungefär 3 negativa. Resten var neutrala eller positiva. Väldigt många positiva.
Ja, de flesta var väldigt positiva. Speciellt eftersom vi uppmärksammade då någonting som rörde dem personligen. Så de var väldigt positiva. Och jag fick bland annat kommentaren också att det var på tiden att ni dök upp här.
Ja, just det.
Så det tyckte jag var en väldigt bra kommentar.
Jag anade en negativ underton däremot i det jag sa, att vi aldrig varit där.
Ja, men vi har ju varit i Kungälv väldigt mycket, men vi har faktiskt inte varit ute i Kode, och då hade hon ju helt rätt i. Så det var faktiskt på tiden att vi var ute i Kode. Att vi gick upp och visade oss där också. Vi finns i hela landet, och speciellt i Kungälvs kommun. Här finns vi många och vi är väldigt aktiva här.
Nej, men det vill bara komma fram till att det är en gnällkärring som liksom, alltså om man sluter där på många som är positiva och negativa, då är det ju hon som är minoritet. Det är hon som är problemet. Bort med den människan istället.
Men nu rinner faktiskt tiden ut här lite, ser jag på klockan. Så jag tror det är dags att gå på låtpaus.
Mm. Ja. Ja, jag gör det.
Vilken låt önskas?
Vi kan alla lyssna på Bohusläns diamant.
Jajamensan, då kommer den här.
När jag vandrar hem till Bohuslän, det var morgon en sommardag. Ner vid ängen grön kom en kvinna skön, och hon log så att jag blev svag. Och vacker var hon, jag log till svar. Hon slog ut med sitt nötbruna hår. En sån fager mö, jag kan gärna dö om jag bara den kvinnan får. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrar hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. När hon vandrat bort näpp jag skinnet hårt, för jag trodde en dröm det var. Sen jag frågade en passerande, och så snälla ni ge ett svar. Säg, vem var män som så ljuvligt skön just passerat längs ängens kant? Och han svarade då, jo, sin ni förstår, hon är Bohusläns diamant. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans har jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrar hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Då jag tänkte så att hon måste gå bort till fiskmarknaden ibland. Så jag tog på parfym och en fin kostym för att söka på hennes hand. Där ska jag stå, aldrig någonsin gå, när jag aldrig ska vandra hem. Ifrån fiskstånden tills jag fått min vän, diamanten från Bohuslän. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans har jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän.
Du lyssnar på Radio Kungälv på Nordfront Radio.
Ja, det är dags att fortsätta programmet. Vi pratade lite för länge här om flygbladsutdelningen i Kode. Så vi får speeda upp här lite, tror jag. Men vi ska gå in här på att prata om Mattsson, Christer Mattsson. Han har ju uttalat sig i SVT igen. Om oss igen. Men som vanligt så stämmer ingenting.
Nej.
Fredrik, vad har nu Mattsson hittat på?
Ja, vi pratade lite grann förra veckan om den här klåparen. Och vi hade ju en diskussion med honom i Almedalen. Vi lyssnade på hans seminarium i Almedalen också. Vi kunde väl konstatera att de miljontals kronor som vi skattebetalare i Kungen lagt ut på honom går ju direkt in i charlatans ficka, så att säga. Alltså, han kallas ju för forskare, men hans forskning består ju bara av massa åsikter och rena gissningar liksom. Det är totalt ovetenskapligt och mycket felaktigt. Ja, i alla fall, så jag ramlade över den här intervjun med forskaren Christer Mattsson som gjordes nu i veckan, och DSVT som har intervjuat honom. Och artikeln heter "Så ser den nordiska motståndsrörelsens mediestrategi ut". Så jag tänkte besvara den lite grann och lite grann punkt för punkt försöka förklara för våra lyssnare vilken skojare han faktiskt är. Har ni läst den förresten?
Nej,
jag har läst den.
Den inleds i alla fall med att Christer Mattsson säger att nordiska motståndsrörelsen försöker skapa uppmärksamhet genom att appropriera arenor som upprätthåller det demokratiska systemet, som till exempel Almedalen eller Bokmässan. Och det är inte direkt fel kanske, men det är inte så att vi har någon direkt hemlighet av det heller, så att det är inte direkt breaking news.
Nej. Nej, men det är klart, vi har ju sagt att vi befinner oss där diskussioner förs, där folket finns och där vi kan väcka uppmärksamhet.
Jo. Ja, alltså vi har ju sagt det i Radio Kungälv också, så att det är som sagt ingen större hemlighet. Men sen börjar jag spåra ur lite grann då. Då skriver SVT helt ogenerat följande: strategin att visa sig större än vad man är handlar delvis om att sprida rädsla hos allmänheten. Ett sätt att störa demokratin.
Men alltså, de enda som sprider rädsla, det är ju Aftonbladet som bygger upp rädslan om eller för oss.
Så
det är det demokratiska systemet som bygger upp rädslan.
Ja, det är inte vi.
Nej.
Jag menar, det, ja, alltså vår strategi handlar alltså om att sprida rädsla hos allmänheten. Jag vet inte med er, men det känns som att, nu kanske jag inte tar i allt för mycket, att det är en ganska dålig strategi att sprida rädsla bland allmänheten när man faktiskt vill nå ut med sitt politiska budskap. Mm. Eller brukar ni skrämma upp folk?
Ja, till varannan så här. Brukar gå gapåt.
Gamla Agda liksom.
Ja, speciellt dem.
Ja.
Men ni kan ju kolla på bilden som lades upp i vår artikel idag. När jag står och delar ut flygblad. Jag ser otroligt hotfull ut där, va?
Livsfarlig. Mm. Fullständigt.
Ja. Livsfarlig.
Mm. Ja, fattas på ett par horn i pannan liksom.
Ja.
Ja, men det är ju samma där, jag vet att också som på Almedalen där, jag vet att vi var fram och jag var fram och pratade med en person som heter Elaine Eksvärd, som är retoriker och är med i TV4 en del och analyserade talen och såna saker efteråt, alltså de vanliga partiernas tal såklart. Och jag menar, hon är ju inte helt svensk, hon är väl halv brasiliansk eller någonting sånt där. Hon var ju helt chockad när jag kom fram och pratade med henne. Hon liksom menar, men varför kommer du fram till mig? Ni hatar ju sådana som mig. Och sen efter 10 minuter vi stått där och pratade en stund, så var det ju, ja, vi skakade till och med hand när hon gick därifrån. Men sen ser man ju på hennes blogg, till exempel i efterhand, liksom, hur hon fortsätter pinna på samma linje som medierna gör liksom. Där bygger upp den här mediebilden om oss. Så att det spelar ingen egentligen roll hur vi beter oss mot någon, eftersom att det är medierna som framhåller den bilden av oss.
Alltså det här är ju fake news.
Mm.
Det finns ingen strategi om att skrämma upp allmänheten. Det är liksom, det där är ju bara påhittat.
Nej. Det hade varit en väldigt dålig
strategi. Nej, men att visa sig starka eller det är ganska självklart. Vi är en revolutionär organisation som måste försvara sig. Om vi måste försvara oss så måste vi ha kapacitet till att försvara oss också. Men vi är på inget sätt hotfulla mot allmänheten. Men vi vill ju inte att folk ska gå till anfall mot oss och se oss som fysiskt underlägsna.
Nej, men det är ju två helt
viktiga saker. Och sen lever de flesta av oss ett ganska hälsosamt liv, vilket gör att man ser stark ut.
Jo.
Men styrka och hotfull är två olika saker. Och det är någonting som jag tror samhället blandar ihop.
Ja. Jo, speciellt det här samhället kanske.
Mm.
Men ja, det var ju vad SVT skrev då i sin artikel. Men Christer Mattsson förklarar vad som menas med att vi skrämmer upp allmänheten. Och då säger han så här. Om ingen skrev något om olika terrordåd hade vi aldrig fått veta om dem. Det är ju inte ett alternativ. En terrorgrupp måste få uppmärksamhet för att kunna ingjuta fruktan. Men samtidigt måste vi få veta att de här grupperna finns. Det äger en samhällsrelevans. Så där blev det en terrorgrupp också.
Jajamän.
Stämma honom för förtal.
Ja, det måste vara mot en person.
Mm.
Ja, okej.
Ja, det är... Tyvärr. Men alltså, det är ju som du sa där tidigare. Alltså, jag menar, konkurrensen att se skrämmande ut. Vilka är det som... Om man upplever någon som går rakryggad liksom, och lämnat Pride-flaggan hemma. Det är ju typ det som räcker liksom, för att uppenbarligen se skrämmande ut då.
Mm.
Ja. Men det var ju det... Vad heter han där... vad heter han? Historikern Arnstad.
Mm.
Den påhittade historikern Arnstad beskrev ju oss som rakryggade, starka, unga män. Supermänniskor.
Mm.
Så ska det vara någonting negativt? det var ju den bästa beskrivning han kunde ge oss.
Mm.
Tycker jag.
Ja, men de vill inte ha sådana. De vill ha degenererade... Chassimodos med varsin Pride-flagga som skriker och ser ut som Gollum. Det är typ det de vill ha.
Mm.
Ja. Morningstar skriver i kommentarsfältet. Han frågar om Christer Mattsson är Bohusläns Arnstad faktiskt. Och det håller jag nog mycket väl med om. Alltså Christer Mattsson är på Arnstad-nivå. Alltså, Henrik Arnstad är alltså den här bluffhistorikern som hämtar sin historiska fakta från Hollywoodfilmer.
Ja.
Och sen presenterar I rest my case.
Ja.
Ja.
Men vad pratar de om mer här då i artikeln, Fredrik?
Precis. Alltså Christer Mattsson säger att vi är en terrorgrupp. Han presenterar naturligtvis inga som helst belägg för sitt påstående. Och jag tycker det här också visar jag brukar inte använda det här ordet faktiskt, men det visar vilken ond människa han faktiskt är. För att han vet naturligtvis att vi är ingen terrorgrupp, men hans mål är att vi ska betrakta som terrorister, för terrorister kan man fängsla, man kan till och med mörda terrorister om man avhumaniserar människor på det sättet. Och liksom, jag menar Almedalen, så samtidigt så står han i Almedalen och säger att sådana som vi ska hjälpas av samhället och så vidare och så vidare. Men först då vill han terrorklassa oss och kasta oss i fängelse. Mm. Sen ska han dyka upp som någon form av godhjärta samarit liksom.
Ja, och helst ska vi lämna våra åsikter bakom oss. Ungefär som att det är någon Men in Black person som kommer med någon specialpenna typ.
Jo. Ja, bra.
Ja,
sen har ju den här forskaren då har ju tydligen unik insyn i hur våra medlemmar rekryteras. Och då säger han att det finns en lång rad människor som skulle kunna vara med i en nazistisk organisation. Men inte är det för att verksamheten inte finns där. Det var mycket stavfel i den här artikeln. Där
det... Ja, jag märkte det också. Om jag märker av stavfelen som är dyslektiker så är det riktigt, riktigt illa.
De har sänkt antagningskraven för att bli journalist helt enkelt.
Ja, men precis. Public service. Ja. Men det är inte för att verksamheten inte finns där de bor. Så att det skulle vara vanligt att man värvas genom nätet är lite överdrivet. Främst värvas man via sociala relationer. Säger forskaren då. Och nu är det givetvis så, i en del fall så är det ju så. Jag vet inte, man kanske kan säga att du Daniel kom in på det sättet lite grann.
Ja.
Alltså att vi som grannar här småpratar lite grann om politik och sådär.
Ja, precis. Men det resulterade förmodligen bara i att det gick snabbare. Men jag hade ju förmodligen hamnat där i alla fall till slut.
Ja, men precis. Jag hjälpte lite på traven så.
Ja.
Men när folk ansöker till oss så är det i huvudsak människor som inte känner någon inom organisationen. Och en majoritet av dem faktiskt numera har inte heller haft något med den nationella rörelsen att göra tidigare.
Mm.
Och det här vet jag för att jag har haft en del att göra med rekrytering. Så Christer Mattsson har fel igen. Kan du tänka?
Mm. Jag kan ju säga att jag kom in i organisationen på det sättet. Jag kände lite folk via internet, via sociala medier och sånt som var nationella. Men ingen jag kunde peka ut som var motståndsman. Så det var lite så på rekryteringsmöte. Känner du någon i organisationen? Ja, jag vet en till som var ansökt.
Ja.
Så det var lite blandat där. Hur jag hamnade i organisationen.
Det är ju det som är så sjukt med att... Ja, fortsätt.
Ja, nej, jag tänkte, det var jag som sökte mig till organisationen, inte tvärtom.
Samma här.
Mm. Men jag ska vara ärlig. Mm, samma för Peter.
Mm.
Nej, men det är lite så. De verkar inte riktigt förstå det. Alltså de här medierna eller mediafigurerna. Att, jag menar, våra medlemmar, det är den personen som kommer och sätter upp din dörr hemma. Eller bygger din altan. Eller lägger din uppfart. Eller sitter i biljettkassan någonstans. Alltså det är vanliga människor som finns överallt. De har ingen aning om vilka som är medlemmar. Det finns liksom ingen medlemslista som de har någon tillgång till. Så det är omöjligt för dem att veta hur många vi är eller var vi finns. Mm. Och det är ju det som skrämmer dem såklart.
Var det inte så Simon Lindberg sa i ett tal här, att det är vi som tar hand om dina barn. Vi tar hand om din mamma.
Ja, precis. Ja.
Stämmer faktiskt.
Ja, men det är ju vem som helst kan ju vara motståndsman. Liksom. Mm. Det är inget konstigt. Mm. Vi är helt vanliga människor.
Ja, men det är som att Christer Mattsson lever kvar på 90-talet och tror att det är så här skinnskallgäng som drar runt och rekryterar på det sättet liksom, när de slår dank någonstans. Alltså det funkar inte så där riktigt.
Eller hur många, när de går till skoaffären liksom och frågar hur många Dr. Martin kängor de sålde, och så vet de ungefär hur många nazister det finns.
Ja, precis.
Ja. Nej, men man har ju fått den kommentaren en hel del när man har varit ute och delat flygblad. Inte här i Kungälv nu det senaste, men tidigare, och speciellt i Göteborg, skaffade ett jobb och skaffade en utbildning. Men de flesta av oss har jobb eller går i skolan.
Mm.
Det är väldigt få som inte har ett arbete, och då oftast så är det på grund av att de har blivit av med sitt arbete på grund av att deras arbetsgivare är så trångsynta.
Mm. Jo, ja.
Och det är ganska ovanligt det också. Så,
ja. Jo, men det är ju det. Det är på grund av att man jobbar inom offentlig sektor eller alltså jobbar kommunalt eller liknande. Det är ju oftast de medlemmarna som kanske får problem. För jag menar, på vanliga arbetsplatser, alltså de flesta, jag tror inte att det är så jättemånga som man sitter lite och pratar politik konstant hela tiden heller liksom. Så därför går inte våra åsikter eller vad vi, våran ideologi går liksom inte ut över vårt arbete. Och snarare tvärtom typ, med vår ideologi så kanske vi blir ännu mer och bättre arbetare och mer ansvarstagande. För man tänker på ett helt annat sätt.
Absolut.
Och ja, det visar liksom på vilken typ av person det är som ansluter sig. Jo, det är folk som har en självbevarelsedrift kvar. Ja, och det är de personerna som är något att ha liksom. Så att därför har de flesta jobb.
Mm. Jag hörde ju den där härliga komplimangen i Almedalen en gång där. Den här "väx upp". Jag tog det som en total komplimang. De måste tyckte jag såg väldigt ung ut.
Ja.
Det kan bara ha varit det.
Jo.
Ja, men det var nog den enda som tyckte det, Peter, tror jag.
Nah.
Nej, jag skojar bara.
Nej, men sådana kommentarer händer lite då och då. Och det är lite roligt när de försöker göra narr av oss av att vi är väldigt unga eller liknande. När vi faktiskt har en riksdagskandidat som är över 90 år gammal. Så ja. Det tycker jag är hysteriskt roligt.
Och vänder man på det så var det ändå kul med att jag tror det var efter att Per Öberg hade haft sitt tal, tror jag. Där han sen hamnade i debatt med ett gäng yngre damer.
Pizzadebatten?
Ja, det var väl i den
Nej,
ja, ungefär på den nivån. Ja, precis. Och de säger, står du här och förminskar mig? Och han bara, ja, men förlåt då. Men yngre kvinnor då? Men det är i alla fall inte jag som står här med en bajskorv liksom. Så det försvarar, eller förklarar ganska mycket vad det är för nivå och vem det är som borde kanske växa upp.
Ja. Återigen så försökte ju de här kvinnorna då säga att han förminskade dem genom att kalla dem för småflickor. Mm. Medans de förminskade tydligen inte honom genom att faktiskt kalla honom för en bajskorv. De uttryckligen kallade honom för bajskorv.
Ja.
Så då kan man ju se skillnaden i liksom i hur man för en diskussion.
Ja, och så samma personer kan på helt andra platser säga att de är inte intresserade av att föra någon debatt med sådana som oss. För det går inte. För vi är för korkade liksom. Ja, okej.
Okay. Men åter till Christer Mattsson.
Ja, precis. Då, han har alltså haft fel i vad var för strategier, han har haft fel i hur vi rekryterar våra medlemmar. Sen börjar vi närma oss slutet i artikeln. Det går ut på att vi är små, obetydliga. Vi kommer aldrig lyckas i valet och när vi misslyckas så kommer vi bli bittra och så vidare. Han säger, jag tror inte de vet själva hur många de är. De trodde till exempel att de skulle vara 1000 personer vid demonstrationen i Göteborg. Efter det har de varit lite mer försiktiga med att skryta hur många de kan samla. Ja, en anledning till att vi har varit lite mer försiktiga är ju för att efter det så har vi inte haft någon annan stor demonstration, så det blir lite svårt. Men vi var alltså 600-800 man i Göteborg, beroende på hur man räknar.
Varav en hel del fastnade på fel sida stan, så... Mm.
Jo, alltså det var ju 200 som inte tillats gå i ledet. Så vi var ju 600, skulle ha blivit 800. Polisen hade alltså innan demonstrationen i princip hotat att arrestera samtliga demonstrationsdeltagare. Att det trots det dyker upp 600 personer eller 800 personer som ville demonstrera, det är lyckat. Och att vi visar att vi har förmåga att stå upp mot hela landets samlade poliskår är lyckat. Medieuppmärksamheten var lyckad. Det var en bra demonstration och utifrån förutsättningarna så var det en mycket bra demonstration. Hur mycket Christer Mattsson än vill att den ska ha varit misslyckad. Mm. Och jag tror faktiskt att han är lite sur för att det fanns ju plakat där över förbrytare i landet och han var ju faktiskt med på ett av de här plakaten och det har han ju gråtit ut om i tv också.
Mm.
Men Christer Mattsson kanske missade det där med vilken räckvidd våra YouTube-livestreamingar hade under demonstrationen.
Jo, man fattar inte så.
Vi trendade ju nummer 2 i världen, tror jag det var, va? Kommer jag ihåg det? Ja. Det är helt otroligt.
Ja, men alltså det var ju liksom, ja, det var en bra demonstration. Men visst, vi hade gärna blivit 1000 och det hade vi blivit om inte polisen hade agerat på det sättet. Men att ändå dyker upp 800, det tycker jag är väldigt starkt faktiskt. Och det är bra gjort de där människorna. Det visar att, ja, men om man tänker så här, liberalerna, Christer Mattsson är ju liberal. Om de skulle ha haft en sån här demonstration och så säger polisen att dyker ni upp med era fanor här, då kommer vi arrestera varenda en. Tror ni att det hade kommit mycket folk på en sån demonstration?
Mm, till exempel.
Christer Mattsson hade ju inte vågat sig ut dit heller.
Nej. Mm.
Ja, och sen återkommer det där med att om vi kommer misslyckas i valet och då kommer vi vittra eftersom allting tydligen står och faller med valet. Och det där diskuterade vi i förra avsnittet, men jag kan väl nämna det igen. Målet med vår valkampanj är inte i första hand att få en massa mandat, även om vi naturligtvis hoppas på det, utan att få en plattform där vi kan synas och höras, rekrytera nya medlemmar och bygga vidare organisationen. Det är vad det handlar om. Det borde en forskare som Christer Mattsson känna till. Vi har inte gått ut med några andra mål liksom.
Mm. Nej, men om han hade pratat med oss och inte undvikit oss i Almedalen till exempel då, så kunde han ju ha ställt de frågorna själv också.
Jo.
Men
sen diskuterar vi.
Men han har ju för bråttom för att prata med oss.
Ja, sen diskuterade vi det i förra avsnittet och han säger ju själv att han lyssnar på våra, eller åtminstone Nordfront Radios avsnitt. Och då är det ju, lyssnar ju förmodligen definitivt på Radio Kungens avsnitt eftersom han kommer härifrån. Mm. Och det här, den här intervjun har ju utspelats efter vårt förra avsnitt. Så att. Men ja.
Är han Kungälvsbo från början förresten?
Jag vet inte.
Han har i så fall tappat sin dialekt helt.
Det har jag inte tänkt på. Men Elisabeth Mattsson har ju inte, hon har någon form av halländsk dialekt, va?
Ja, jag vet inte. Men de är ju
hon har ju definitivt inte varken göteborgs eller bohuslänsk dialekt.
Nej, nej.
No. Som är de dialekterna som talas i Kungälv.
Det håller inte jag heller, eller?
Du har ju hemma i Göteborg och Bohuslän. Det hör man ju på lång väg.
Det hör man inte alls, det vet du. Nej, tror inte. Nej. Är du god på det?
Men för att summera allt det här då, så som forskare så är han totalt oduglig. Jag pratade lite grann med er innan och kan konstatera att i 80% av fallen där påstår någonting om oss, så har han fel.
Mm.
Alltså det är bara gissningar, spekulationer, åsikter, inte det minsta underbyggt någonting. Man kallar sig för forskare.
Och jag tror det är ett önsketänk, det han presenterar. Jag tror det är ett önsketänk från hans sida hur han tycker att det ska vara, eller önskar att det är.
Ja, så att vi ska ta till oss det och själva, själva tro på det, så att säga.
Ja.
Ja, så kan det vara.
Är det inte så mytomaner fungerar?
Jo.
Ljuger tills de själva tror det. Ja.
Men han är inte...
Mytoman med forskartitel. Mm.
Han är inte professor eller docent eller någonting, nej.
Jo, är det inte docent han kallas?
Ja, kanske är det.
Men alltså, han har ju bara fått det där betalt av Kungens kommun. Han har inga liksom... Ja. Han har inga färdigheter liksom. Det sättet.
Nej, och han har uppenbarligen en vetenskaplig kompetens.
Nej.
det känns som att det är det mest grundläggande för ens att få lov att liksom kalla sig doktor i någonting ens.
Ja, men tänk om du skulle vara en kemiprocessor eller liksom fysikprofessor. Ja. Och så har den människan 80% fel på det han påstår. Hur fan skulle det se ut?
Ja, men jag menar det. Det är samma där med liksom att vara en doktorand. Jag menar, han kan ju omedelbart ha likvärdiga kunskaper som skulle motsvara ens en högskolenivå. Liksom.
Nej.
Nej, rätt. Ja, nej, det är en pinsam figur.
Ja,
men det... ja. Vi måste runda av det här samtalet med om Christer Mattsson, tyvärr.
Yes,
vi kommer... Så några sista ord.
Christer Mattsson, du är kass. Det var mina sista ord.
Ja, och vi precis som du försökte säga innan jag avbröt dig, förlåt Fredrik. Det här är inte det sista ni har hört om Christer Mattsson i Radio Kungälv.
Nej, det är det nog inte.
Definitivt inte. Men hur skulle vi göra nu? Hinner vi med det sista ämnet där, eller ska vi gå på Almedalen?
Nej, men gå på Almedalen då.
Ja, tyvärr. Vi kan väl säga att vi kommer att få skjuta upp ett ämne för att klockan tickade på lite för snabbt här idag. Så integration i kärna kommer att skjutas upp. Vill ni läsa mer om det så finns det på Kungälvsposten, men den ligger bakom betalvägg, tyvärr.
Vi kanske kan ta upp det nästa gång.
Ja. Så vi suger på det lite helt enkelt. Men vi har ju pratat jättemycket om Almedalen idag också. Och det är svårt att släppa så stora aktiviteter. Det är speciellt när de är så otroligt framgångsrika. Men under Almedals politikerveckan i Almedalen så blev både Peter och Daniel intervjuade av Nordfront TV. Så jag tänkte att vi ska lyssna lite på hur det lät.
Vem
då? Så vi kan börja med dig, Peter.
Okej, då kommer den här.
Här är Otto. Jag vill prata med Peter. Peter!
Det är så jävla att dricka oss.
Ja, men det är lugnt. Vi filmar det så länge.
Hej.
Hej Peter.
Hej så.
Vem är du?
Ja, hur ska man förklara det då? Ja, men jag är andre man i Kungälvs kommunalval. Så kan man presentera då.
Vad heter du?
Peter Albinsson heter.
Och du kommer ifrån?
Göteborg, men bor i Kungälv.
Hur länge har du bott i Kungälv?
I 11 år.
11 år? Ja, det var länge. Men du har familj och sådär också?
Ja, men så. Stämmer. 3 barn.
Oj, det var fällan för dåligast i.
Jag är nog äldre än vad jag ser ut.
Nej, men det tror jag inte. Vad gör du här idag? Vad har du haft för uppgift och roll och så?
Jag är med i mediegruppen idag. Så att det har varit väldigt flexibel. Det har varit väldigt trevligt faktiskt. Jag har sett mig omkring och lagt upp en hel del saker på Twitter bland annat.
Ja, men schysst. Vad är det för några... Har ni varit på några seminarier eller så här? Eller vart har ni huserat?
Ja, vi var på några seminarier igår. Idag har det varit lite lugnare. Det är inte lika många aktiviteter idag. Så att, idag är det lite friare. Så kan man vara ute och prata med folk på gatan.
Ja, har du fått några intressanta debatter då?
Absolut. Många.
Ja, du, jag känner ju dig personligen. Så jag vet ju att du brukar vara... ganska vass på att vilja debattera med människor. Och det finns ju ganska många här som vill debattera. Men hur upplever du stämningen bland folk? Vad tycker folk om det när du pratar med dem?
Stämningen är god. Sen är det både plus och minus såklart. Jag håller alltid en god ton mot alla. Och försöker få de som blir lite upprörda och brusar upp att lugna ner sig för att inte diskussionerna ska avbrytas av polis och annat. Och de håller på att hetsa för mycket. Men nej, jag är bara allmänt pratsam.
Ja, du ställer ju då upp som andre man i valet i Kungälv.
Ja.
Vad är din paroll? Vad tänker du dig? Vad är dina viktigaste frågor?
Vi har inte bestämt de viktigaste frågorna ännu, men vad jag brinner för är att prata med folk och få folk att börja tänka. Och så ett frö så att folk börjar vakna upp och se världen runt omkring sig som den faktiskt är, istället för så som media säger att den är. Eller påstår att den är.
Ja, för i Kungälv är det väl ganska vanligt att människor har gått på den här nybilden. Det finns väl något projekt, vad heter det, toleransprojektet?
Stämmer.
Har du några ord om det?
Räcker det med ett?
Ja, så länge det är lagligt.
Ja. Usch.
Usch.
Ja, och där avslutade Peter med att tala om vad han tyckte om toleransprojektet som då leds av Christer Mattsson också.
Christer Pinocchio Mattsson, hans nya namn.
Ja, vad bra. Det får vi använda oss av. Men Daniel, du var ju också i farten på Almedalen och du pratade jättelänge med reportern Simon Engelin som också då var utmärkt till en av årets aktivister under Almedalsveckan. Men jag försökte hitta det bästa av det bästa och det kommer här, Peter.
Och prata med den här gode herren, tänkte vi. Hej, ja, du är välkommen här nu.
Ja.
Vem är du? Vad heter du?
Daniel Nordberg heter jag.
Nordberg?
Ja.
Och du kommer ifrån?
Kungälv från början.
Och du bor numera i?
I Eksärad i Värmland. Ja.
Och du är då aktiv i Nordiska motståndsrörelsen?
Yep. Jajamän.
Vad jag har fått höra så har du varit här tidigare. Men inte med motståndsrörelsen?
Nej, vi var här 2013 var vi faktiskt. Och ja, gick runt och vi hade väl några tal nere på Donnerska platsen. Samma plats som FI och AFS och de här har varit. Och diskuterade, ja, framförallt så är det väl en uppväckelserörelse liksom för det fria då, kring bankreform och bankfrågor och sånt där. Gjorde vi. Så att, men de verkar ju inte vara här i år i alla fall.
Nej, ja, de lyser med sin frånvaro. Vart, ja. Men existerar de fortfarande?
Ja, fast det är inget parti längre, tror jag inte. De kallar sig Folkresningen, det fria eller någonting sånt där, tror jag. Men jag har sett, vi såg något flygblad på någon av bilarna här om dagen, så jag vet inte, det kanske är någon som går runt här och slänger flygblad.
Nej. Men hur har din resa sett ut efter det då?
Ja, efter det så vart väl, ja, jag kände väl att, ja, jag vet inte, jag hittade väl inte riktigt så här någon mening med att vara kvar där. Så att jag egentligen mer eller mindre bara slutade aktivera mig överhuvudtaget. Mm. Och sen har jag väl känt Weideland sen tidigare då, och varit granne med honom. Så jag har ju känt till Nordiska motståndsrörelsen länge liksom. Men sen vart det väl, man började fundera och titta och sen, ja, alltså rasfrågan och det här har ju varit liksom centralt också såklart. Men samtidigt så har man väl känt att, som säga, den tar emot liksom. Ja, och den är svår för även någon som är vaken liksom att kunna förstå den. Eller förstå den gör man, men man vill inte förstå den.
Nej, det är precis, det är svårt att sätta ord, ja, på det.
Precis. Men så fort den poletten ramlar ner liksom, då finns det ju inget alternativ. Och jag tycker inte stå med en AFS och babbla på exakt samma väg som SVP gjorde. Eller stå och babbla på exakt samma väg som det fria gjorde. De gör ju samma sak, samma misstag igen. Och de köttar slut sig själva och har ingen ork till att fortsätta. Vilket kommer betyda att det blir bara ännu ett misslyckande. Medan Nordiska motståndsrörelsen har ju stått här i 20 år. Och står starkare än någonsin. Så att valet är ganska enkelt.
Jo, precis. Och vi har ju ett tydligt ideologiskt rättsnöre i och med att vi är nationalsocialister. Och vi har alltid någonting att återgå till. Vi kan inte backa från de principerna som vi har. Men när gick du med i organisationen?
Jag tror det var i september förra året, tror jag.
Ja, så du är ganska ny medlem då?
Snart ett år.
Snart ett år, alltså. Men hur har du märkt skillnaden mellan det här och på andra sätt du aktiverat dig?
Ja, det här är ju seriöst. Och det är strukturerat, organiserat och det fungerar. Och det är det som är skillnaden. Jag menar, man har en tydlig linje hur man förhåller sig. Man har en tydlig linje på vad det är för aktiviteter vi sysslar med. Och vi har ett partiprogram som är lätt att liksom stå för liksom.
Ja, där fick vi höra Daniel berätta lite om sig själv och även om hans syn på motståndsrörelsen och hur organiserad motståndsrörelsen faktiskt är.
Mm.
Väl talat, båda två. Och...
ja, definitivt.
Tack.
Som sagt, detta var otroligt korta urklipp ur väldigt mycket längre intervjuer. Jag kommer inte ihåg exakt, jag tror du pratade i nästan kvart 20 minuter, Peter, och Daniel ännu längre. Så de fulla intervjuerna med Peter och Daniel kan ni hitta i klippen, eller klippen, i filmerna från Almedalen. Daniel hittar ni i klippet från den 7/7 som heter Direkt från Almedalen 7/7 del 1, tror jag det är. Och Peter Direkt från Almedalen i den 6/7 del 1.
Mm. Mot slutet.
Mot slutet, båda två är mot slutet av de klippen. Så efter 3-3,5 timmar där ligger bådas intervjuer. Så det är jättelånga filmer, men jag tycker man ska titta på dem från början till slut, för de är riktigt, riktigt bra och man får ju verkligen en insyn i vad motståndsrörelsen är, hur vi för oss, hur vi diskuterar och hur, vilka vi är som människor.
Mm.
Men det är dags att runda av programmet. Jag vill tacka samtliga medarbetare idag för ett jättetrevligt program.
Tack tillsammans.
Ja. Tack.
Får jag bara lägga till en sak? Jag vet att jag överskridit tiden. Men du, Elin, kommer ju ratta spakarna på Radio Nordfront nu, va?
Ja, det är därför jag är lite stressad att avsluta programmet tyvärr.
Och jag vill bara rekommendera folk att lyssna på det. Det handlar ju bland annat om försöket från regeringen att avskaffa föreningsfriheten, kan man säga. Och förbjuda oppositionen. De vill ju förbjuda. Ja.
Jo, det är många viktiga ämnen som kommer tas upp i det programmet. Så missa inte det om ungefär 20 minuter i Radio Nordfront. En spelare kommer upp självklart på Nordfront. Men ni kan även lyssna direkt på Spreaker, samma som ni har lyssnat med det här programmet. Mm. Och tills nästa vecka vill jag önska alla en jättetrevlig sommarvecka. För jag vet att många har semester. Ta hand om er. Ha det så bra.
Hej då.
Hej.
I Bohuslän, det var morgon en sommardag. Ner vid ängen grön kom en kvinna skön och hon log så att jag blev svag. Och vacker var hon, jag log till svar. Hon slog ut med sitt nötbruna hår. En som fager mig, jag kan gärna dö om jag bara den kvinnan får. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrar hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. När hon vandrat bort näpp jag skinnet hårt, för jag trodde en dröm det var. Sen jag frågade en passerande och så snälla ni ge ett svar. Säg, vem var män som så ljuvligt skön just passerat längs ängens kant? Och han svarade då, jo, sin ni förstår, hon är Bohusläns diamant. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrar hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Då jag tänkte så att hon måste gå bort till fiskmarknaden ibland. Så jag tog på parfym och en fin kostym för att söka få hennes hand. Där skall jag stå, aldrig någonsin gå, när jag aldrig skall vandra hem. ner från fiskstånden tills jag fått min vän diamanten från Bohuslän. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans har jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän. Från Trelleborg upp till Arvidsjaur, ingenstans där jag vandrat hem. Nej, ingenstans någon kvinna fanns som den kvinnan i Bohuslän.